Här börjar Tillbaka till Toscana av Lynn Graham, inläst av Tora Sandelin för Harlekin. Kapitel 1. När Millie såg Brooks namn på mobilskärmen började hennes hjärta genast slå snabbare. Nu var det ett tag sedan hon hörde ifrån sin berömda syster. När Brooke ringde brukade det oftast betyda att hon behövde hjälp. Men Millie hade ingenting emot det. För henne fungerade det som kompensation för systerns ofta ganska kritiska attityd mot henne. Millie älskade att vara behövd. Då kändes det som om hennes syster brydde sig om henne trots allt. Även om hon var för stolt för att erkänna det. Varför skulle Brooke annars anförtro sig och berätta om sitt privatliv om hon inte betraktade Millie som en pålitlig vän och syster? Dessutom hade de inga andra släktingar. De hade bara varandra. Inte heller var det särskilt förvånande att Brooke behövde hjälp igen med tanke på att hennes liv var en enda röra på grund av den där tyrannen till man som hon hade begått det stora misstaget att gifta sig med. Vilken sorts man skulle komma på tanken att ställa sig mellan Brooke och hennes karriär? Vilken sorts man skulle komma på tanken att skilja sig från en kvinna som var så vacker och begåvad som Brooke bara på grund av ett illasinnat rykte om att hon hade haft en affär? Han lyssnar inte på mig, hade Brooke beklagat sig förra gången hon grät ut hos Millie. Han lurade mig för att han ville bli av med mig. Jag är övertygad om att han betalade det där äcklet för att locka in mig på ett hotellrum och hävda att han hade haft sex med mig. Brooke, jag vill att du ska låtsas vara mig i några dagar. Några dagar, upprepade Millie förskräckt. Något liknande hade inte hennes syster begärt av henne förut. Tror du verkligen att jag klarar av det? Det kanske går bra så länge folk inte pratar med mig, men du kommer att bo på ett lyxhotell i centrala London, berättade Brooke torrt. De enda du behöver prata med är receptionen när du beställer rumservice. Du behöver inte lämna rummet överhuvudtaget. Millie rynkade pannan. Hur länge? 5 eller 6 dagar, inte mer. Det går inte, Brooke. Jag vill inte bli av med mitt jobb. Du är servitris, inte hjärnkirurg, Millie, påminde hennes halvsyster. Så här års kan du hitta något nytt hur lätt som helst. Och om du vill att jag ska betala hyran åt dig igen så gör jag det. Med rådnande kinder sänkte Millie blicken. Dessvärre var det sant. Hon skulle inte ha några problem att hitta ett nytt jobb. Och om Brooke kunde tänka sig att betala en månadshyra som kompensation så var väl det bra. Visserligen hade det slutat med att hon tvingades sova på soffan hemma hos en kompis förra gången Brooke lovat att hjälpa till med hyran. Brooke hade glömt ge henne de pengar hon lovat. Men Millie tänkte att hon hade sig själv att skylla. Hon hade trots allt kunnat påminna henne. Insikten att hon och Brooke hade så olika ekonomiska förutsättningar gjorde henne uppgiven. Det förvånade henne inte ett dugg att Brooke inte ville synas tillsammans med henne offentligt, annat än när hon behövde en dubbelgångare. Vad annars kunde man förvänta sig? Millie fick vara glad att hon hade en relation med sin syster överhuvudtaget. Brooke hade sökt upp Millie när hon var 18 år och precis hade lämnat fosterhemmet. Redan innan dess visste Millie om att hon var ett utomäktenskapligt barn, men hon hade ändå blivit chockad över det hennes nyfunna halvsyster berättade, inte minst över hennes ordval. Med tiden hade hon dock fått mer förståelse för sin systers känsla av att ha blivit sviken och därigenom också förlåtit henne för ordvalet. Din mamma var den där slampan som nästan förstörde mina föräldrars äktenskap, hade Brooke fräst. Till Brookes försvar måste sägas att hon hade rätt. Millies mamma hade faktiskt haft ett förhållande med Brookes pappa, något som naturligtvis måste ha varit väldigt jobbigt för Brookes mamma. Brookes och Millies pappa var en förmögen vinimportör och han hade haft en utdragen affär med en fotomodell vid namn Natalia Taylor, Millies mamma, och hade hotat att lämna sin fru på grund av henne. Tragiskt nog dog William av en hjärtattack när Brooke var 15 och Millie 9. Till råga på allt dog Natalia i en bussolycka bara några år senare.